Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ännu en dag gryr och med ännu ett avsnitt av nyhetsshowen. God morgon Nina.
God morgon Kalle.
Ja, lite sent igång för alla som lyssnar live och lite YouTube-strull där. Men nu är vi här. Vad ska du prata om idag Nina?
Jag kommer prata om svenska influencers som gör reklam för olagliga nätkasinon.
Mm. Intressant. Innan det ska vi ringa upp vår reporter Anneli Moran på plats i Finland efter skolskjutningen. Skolskjutningen igår där en 12-åring uppges ha skjutit ihjäl en klasskamrat och skadat två andra allvarligt. Anneli har varit i staden Vanda utanför Helsingfors där det här hände. Sen ska jag också prata om och vända blicken mot Sverige då, där Sveriges kändaste politiker, en av dem i alla fall, absolut inte den kändaste.
Nej,
ska jag säga.
Inte den.
Det blev lite fel, men en av de kändaste har startat ett nytt parti.
Ja.
Det ska ni få reda på mer om. Och så ska Adam i nyhetsvepet prata lite om kaoset på vägarna ju.
Ja, just det.
Vet jag, det har ju varit timmar som folk har suttit på E4 i snökaos. Det stora sommardäckskaoset vill jag kalla det för. I Jönköpingstrakten där.
Ja, det är gud.
Ja. Sen får vi gäst i studion också, Hampus Dorian, vår kollega, kommer hit, pratar om IS. För 10 år sedan stod de på toppen av sin förmåga och kontrollerade en landmassa lika stor som Storbritannien. Men hur går det för dem idag? Hur starka är de? Vi ska prata om IS och grenen IS Khorasan då, som ju tog på sig terrorattacken i Moskva här nyligen. Men vi hinner med lite annat också.
Ja, det gör vi absolut. Jag kommer till exempel berätta om 8 kryssningsresenärer som har varit strandade de senaste dagarna på Sao Tome utanför Västafrika, en ö där. Uppdatera lite hur det går kring dem. Hur blev de strandade?
Ja.
Hade det kunnat vara du? Hade det kunnat vara jag? Olika frågor som vi kommer hinna gå igenom förhoppningsvis.
Den typen av frågor. Jag ska prata lite om att världens första helt insektsbaserade restaurang har öppnat i London. Och lite om det märkliga klippet i Rapport som många reagerat på. Varför dyker en man upp i Gaza som ur tomma intet? Lite av vad vi har att bjuda på.
Ja, det blir
som
en del.
Det brukar heta.
Det blir en del.
Mm. Annars då?
Annars är det bra. Jag är mest nöjd och glad över att jag överlevt påskhelgen. Och som varje efter påskhelg de senaste åren sen jag slutade jobba i krog, så tackar jag min lyckliga stjärna för att jag inte jobbar i krog.
Ja, men just det, du informerar. Jag som inte har jobbat i krog stort sett.
Du har varit inne på NEF och fuskat lite.
Ja, jag har varit inne och fuskat lite där i disken och sånt. Liksom. Men för det är herrans massa år sedan. Men du liksom upplyste mig om att påsken är den värsta dagen.
Ja, alltså jag skulle säga typ annandag påsk och dagarna efter. Det dricks någonstans där ute. Jag vet inte om du såg den här skärmdumpen som florerade där det var så danskt fylleslag, svenskt fylleslag, norskt fylleslag på Aftonbladet. Det var 3 toppnyheter samtidigt. Och det tror jag var på påskdagen. Problemet är att folk börjar väl redan dagen innan skärtorsdagen vissa. Och så rullar det på. Och jag har sagt det här till människor i min närhet om de ska gå ut på påskdagen eller annan dag. Mm. Nu är ni försiktiga. Mm. Jag var på gymmet igår. Jag har aldrig träffat en full person på ett gym innan. Det var första gången.
Oj, du hoppsan.
Men det är efter påsk som de här sakerna kan hända.
Vad är det som, varför sker det på påsk liksom?
Jag tror det är det. Det är liksom så många lediga dagar i rad.
Ja, just det. Mm.
Inte så mycket förpliktelser. Nej. Inte så familjebetonat. Många krogar är öppna. Så att det finns väldigt många människor. Min teori är också att det är människor som inte brukar gå ut så mycket. Men så har det skett något snett just i år. Plötsligt öppnas det upp möjligheter. Man kanske är nyseparerad.
Ja, ja.
Och då kör man gasen i botten. Och det, efter några dagar där så blir det ju, det blir inget bra.
Nej, plötsligt får man chansen
plötsligt
att ta
man
en
på
sån charterresa, fylla grejer.
Exakt,
liksom.
Ja, det är för mycket frihet som inte alla kan hantera. Och då kan det plötsligt bli så att man är full på gymmet.
Just det.
Aldrig
man tror
sett tidigare.
Det är liksom Aya Napa Göteborg
exakt,
helt plötsligt.
Ja,
ja, men så är det inte.
Nej.
Det vill vi
det
ändå
skicka
med
alla. Det är inte Aya Napa i Göteborg och nu är fan påsken slut, har ni det?
Igår, som jag nämnde innan, så skakades ju Finland av en skjutning vid en skola i Vanda, norr om Helsingfors. En 12-årig kille öppnade eld på skolan och två barn skadades och ett barn dog i samband med den här attacken. Skytten har gripits och de skadade eleverna vårdas på sjukhus. Och på plats i Helsingfors den här morgonen har vi då GP:s reporter Anneli Moran som varit i Finland sedan igår och rapporterat därifrån för vår räkning på GP. God morgon Anneli, är du med oss?
God morgon, jag är med er.
Du,
hej Anneli.
Du är i Helsingfors nu men var i Vanda igår då. Vad var det som mötte dig när du kom dit?
Men vi kom dit på eftermiddagen igår och det första vi såg var ju avspärrningarna då kring den här skolbyggnaden. Och så hade det redan då liksom börjat samlas folk och sen under de timmarna som vi var där så kom folk fler och fler, liksom en stridström stannade till och tände ett ljus eller la blommor liksom, eller bara stod och liksom tänkte där eller stod och tittade liksom. Det fanns uppenbarligen ett behov av att, liksom, att bara se platsen även om det, man inte såg så mycket där med liksom, polisbilar och ja, lite avspärrningar fortfarande.
Mm. Det är väldigt mycket som vi inte vet egentligen om den här attacken, den här skjutningen. Men om vi ändå ska rekapitulera lite, vad är det vi kan säga om det som har skett?
Ja, det är ju liksom en speciell händelse. Det har ju många lyft liksom experter och så, som också vi har pratat med på GP. Just eftersom det handlar om så unga människor. Men det som polisen ändå har gått ut med är att det handlar om 12-åringar. Både den som är misstänkt skytt och de här offren då. Det är ju tre barn då som har fallit offer för skotten. Och man har också kunnat gå ut och säga då att de går i samma sjätte klass. Alla de här barnen på den här skolan då.
Mm. Men man vet ingenting om något motiv eller liknande från den här skytten?
Nej, alltså polisen har, de skriver det på sin hemsida att de kommer att gå ut med mer information idag. De började sin tekniska utredning igår och den kommer ju fortsätta nu några dagar då. Och sen samma, de förhör ju folk nu då som ögonvittnen, personer som varit på plats av olika anledningar då.
Vad är det för typ av skola det här, där det här hände?
Alltså det är liksom en stor skola med flera hundratals elever, men den är uppdelad på flera enheter så att säga. Så att just den här byggnaden då, där det här har skett, verkar vara där det är mellanstadiebarn, alltså klass 4-6 som vi förstod det på dem som vi träffade där, alltså just den här byggnaden. Det var folk som hade gått på skolan innan själva eller som bodde i området och sådär.
Var den här staden Vanda, den ligger ganska nära Helsingfors. Hur stor är den ungefär?
Ja, men den går liksom, den norra delen av Helsingfors gränsar till Vanda.
Ja.
Så det är ett ganska stort område. Och man skulle väl kunna jämföra det med alltså, en närhet till typ Mölndal eller Partille eller ja, Max Lerum. Liksom, för att, här, eller från Vanda också till central, de absolut centralaste delarna av Helsingfors är det inte mer än 25 minuter. Eller så där. Så att de liksom sitter ihop kan man säga. Eller man märker inte när man lämnar den ena och kommer in i den andra.
Men jag läste i vår artikel på gp.se om att den här 12-åringen greps då mindre än en timme efter dådet i en stadsdel i Helsingfors. Vet man, har polisen liksom berättat någonting mer om hur det gripandet gick till eller är det någon eventuell liksom jakt på den här 12-åringen?
Som jag har förstått det så ska det ha gått väldigt lugnt till. Det verkar inte ha varit dramatiskt. Men det som man, och då hade ju 12-åringen då fortfarande vapnet på sig och polisen har också gått ut med att han liksom har inte, jag vet inte om de har använt ordet erkänt, men alltså, det är inte så att han har förnekat alltihopa, men han är ju fortfarande misstänkt, men det här är ju någonting som vi får liksom förtydliga under dagen vad har han erkänt och vad.
Vet man någonting mer om själva vapnet, var det kommer ifrån eller vad det ska vara för sorts vapen?
De har uppgett att det kommer från en nära anhörig, tror jag formuleringen var. Exakt vilken anhörig eller ja, om det är liksom om det är föräldrar, om det har funnits i hemmet eller sådär, det har de inte berättat ännu.
Och motivet har man fortfarande inte några har gått ut med någonting kring?
Nej, precis. Det som känslan här är ju liksom att det här är så svårt att förstå liksom hur ett så litet barn, liksom, vad är det som har gjort att det här har hänt? Så det är liksom den stora frågan som lite hänger tungt i luften. Liksom. Varför?
Och det är nationell sorgedag väl i Finland idag då, läste jag, flagg och vaja på halvstång och så.
Ja, precis. Det första jag såg här i morse när jag öppnade gardinerna var ju en flagga på halvstång. Så de utlyste, jag tror det började här nu vid klockan 8.
Men du var ju lite inne på det innan där med, du har ju varit i Vanda. Går du att beskriva vad folk säger? Vad säger folk till liksom, du pratat med? Liksom, det måste ju vara ogreppbart.
Ja, nej men de som bor i området eller som har haft barn på skolan eller liksom, barn i på skolor i närheten då, de beskriver det som ett lugnt område och de förstår inte hur det kunde hända just där liksom, men det är också det här var ju ändå bara några timmar efteråt som vi pratade om de här människorna och det som går, om man sammanfattar så är det väl liksom chock och ja, man är frågande till hur det här kunde hända på en mellanstadieskola helt enkelt.
Vet man någonting mer om vad som kommer att hända idag?
Polisen har ju då som sagt börjat den här tekniska undersökningen och de kommer ju fortsätta med det och också prata med fler människor. Det var ju det ska ju ha skett inne i skolbyggnaden där då, men det är ju uppenbarligen andra som har varit i närheten då också. Så att de kommer fortsätta att förhöra och prata med ögonvittnen. Men sen är det ju också det är krisinsatsen som har satts in då, som det brukar ske också i Sverige då, vid den här typen av händelser. Att kyrkan öppnar och kommunen liksom erbjuder kristeam och så vidare. Så det arbetet kommer ju definitivt fortsätta idag och flera dagar framåt, tänker jag.
Just det. Du, alltså Anneli Moran på plats i Finland och man kan fortsätta följa er rapportering. Du och fotograf Jonas Lindstedt är på plats, så under dagen på GP kommer man kunna läsa fler uppdateringar om detta. Tack Anneli för att du var med här under morgonen.
Tack.
Thank you. Ja, Anneli Moranda alltså med oss direkt från Finland och Helsingfors. Nu byter vi ämne, vi vänder blicken mot Sverige. Vi är ju åtminstone några som undrat, Ina, vad ska hända med Sara Skyttedal?
Ja, det, vi har några som undrat. Igår dök det upp lite i nyheterna och då kände jag, gud vad skönt, jag behöver inte läsa något av det här. För jag vet att Kalle Berg kommer kasta sig över den här nyheten.
Reporting in for duty. Jag gör det som du räknat ut redan, att redan enligt uppgifter var det ju så med Sara Skyttedal, bara för en liten recap då, liksom, att meningarna gick ju delvis isär vad som hände, men hon försökte ju liksom vänsterprassa lite med SD som sen kallade ner henne, Jimmy Åkesson själv direkt till Ebba Busch och gjorde det, och efter många turer då så petades hon från EU-vallistan för KD, där hon ju varit toppnamn tidigare, och till slut så lämnade hon KD och blev politisk vilde. Hon sa att hon liksom verkligen inte har förtroende för Ebba Busch och sa också att Ebba Busch var flexibel med sanningen, vilket ju är liksom kod för att hon
var
fucking falsk och så vidare, liksom, hur man nu vill uttrycka det. Men hon blev ju politisk vilde sedan dess, men nu då så är hon tillbaka. Och precis, jag har missat lite min cue där, men...
Jag trodde bara du pratade så.
Ja, men Sara Skyttedals back i ett politiskt parti alltså, som hon startat själv. Det var
är det en comeback då verkligen, om det är man själv som startar förutsättningarna?
Kan vara. Vi får se. Den riktiga comebacken är väl ifall de kommer in då i EU-parlamentet, kan man kanske hävda. För det är ju det som Expressen breakade då igår, att Sara Skyttedal startade ett helt nytt parti som ska vara med i Europaparlamentsvalet nu i juni. Det är ju dags snart.
Det är
snart.
Väldigt snart.
Och det här nya partiet ska heta Fuck Ebba-partiet. Nej, nej, det kan inte. Det ska heta Folklistan. Ja, det är sånt där liksom... Ja, jag vet inte, neutralt kanske inte, men det kan säkert fånga in mycket. Det är inte så bundet, eller lite Folkpartiet så.
Kanske, ja, nej, listan. Ja, nej, man får inte jättestarka konnotationer till en viss typ av politik. Man får kanske konnotationer till typ så ordning och reda.
Ja, för att det är en lista.
Ja, för att det är en lista.
Att man ska bocka av olika grejer. Olika, det ska vi se, vad var det nu vi skulle göra. Ja, men också typ att det kanske signalerar lite att det är lite så fristående.
Ja.
Vi kan återkomma till det där, för vi har liksom
lite historiskt, kaxigt kanske.
Historiskt exempel på junilistan.
Just
då.
Just det.
Men i alla fall, det här partiet då, det har skickats in en ansökan, rapporterade Expressen, och den ansökan om att starta partiet kom 27 mars, alltså förra veckan, och ansökan gäller då även för riksdagsvalet 2026, då där man kan ha möjlighet, om ansökan går igenom då, att ställa upp i kommun- och regionval också. Då. Och även en logotyp ska vara registrerad.
Det är alltid börjar alltid med loggan.
Tyvärr så vet jag inte hur den ser ut.
Nej.
Om det är en sån checklista. Det är anteckningsblocksymbolen i mobilen. Ja, det kan det också vara. Vi vet inte ännu. Tyvärr så har heller inte Expressen eller någon annan media hittills fått prata med Sara Skyttedal om det här. Jag var inne på hennes X-konto också. Ja. Inte skrivit någonting om det ännu då. Men Expressen rapporterar att det har ryktats om det här ett tag ändå, och att hon lagt in en beställning på valsedlar.
Oh.
Så hon menar business. Dock är partiet i nuläget inte då en registrerad partibeteckning, för då behöver man 1500 namnunderskrifter.
Just det.
Och man får väl anta att hon räknar med att hon ska kunna skaka fram det.
Det får man räkna med. Ja. Men vad säkert om någon annan lyckas få 1500 och lyckas registrera det först.
Då måste hon heta Folklistan 2.
Ja, eller så blir det.
Då undrar man ju såklart vad Folklistan ska driva för frågor.
Det vill vi veta.
Vi vet ju inte.
Nej.
Vi har pratat med Sara Skyttedal. Men kanske legalisering av cannabis?
Kanske.
Vad vet jag. Hon har ju ändå pratat, tagit strid lite för det tidigare. Även om hon fick backa, som det var emot KDs officiella linje. Hon har rökt själv av personliga skäl, sa hon ju i 30 minuter.
Och... Det är väldigt konstigt att röka av offentliga skäl.
Ja, precis. Men det kan ju vara liksom grupptrycksskäl.
Ja,
det kanske inte är därför.
Men det är väl också ett personligt. Jag undrade bara vad motsatsen var. Ursäkta mig.
Nej,
för
jag förstår. Offentliga skäl, vad kan det vara?
Eller yrkesmässiga, politiska. Jag vet inte vad motsatsen är.
Nej, men hon uppger personliga skäl då, som argument för det. Och Tyskland har ju kört på här nu.
Ja, de har gasat.
Så vem vet om det är
det kan alltså vara så att Folklistan är ett parti som huvudsakligen ska syssla med legalisering av cannabis. Eller någonting helt annat.
Det är ju bara vi som spekulerar här nu. De har säkert massa andra saker på gång där. Frågan är om det kommer ligga nära KDs politik då. Hon måste väl ändå distansera sig från det. Även om hon säkert bottnar i mycket av KDs politik då. Om än inte cannabisfrågan.
Som KD utan Ebba kanske...
Ja, just det. En slogan.
Ja,
precis. Ja, vi får se. Det är mycket som är höllt i dunkel än så länge. Men ska hon vara ensam om det här då? Antagligen inte helt, va?
Nej.
Det är väl inte ett enmannaparti.
Konstigt.
Men vi vet inte några andra namn ännu. Dock har det ryktats, skriver Expressen, om att ex-sossen, en annan liksom enfant terrible i svensk politik, nämligen Jan Emanuel Johansson, ja, har ryktats att han skulle vara delaktig i det här projektet. Och i Expressen skriver man att det tidigare har spekulerats då i att folklistan skulle vara inspirerat av det gamla partiet Junilistan då.
Ja!
Som kom in i EU-parlamentet 2004. Eller de var med i EU-valet då och fick så här drygt 3% av rösterna, har jag för mig, jag såg på Wikipedia. Och då var det liksom flera olika namnkunniga personer från, ja, men olika partier, olika fält liksom i Sverige. Och att Jan Emanuel skulle kunna vara en sån namnkunnig politiker då.
Ja,
för det får man ju
säga.
Ge Jan Emanuel. Folk vet ju vem han är.
Kan någon skaka fram 1500 personer som skriver på en lista, så är det ju Jan Emanuel.
Det kan man tänka sig. Mm. Och i helgen så skrev sajten Politico, skriver Aftonbladet. Jag vet inte om det är den amerikanska. Jag
försökte liksom kolla det,
men varför ska de skriva om det här? Typ? Men
både, känns som de har mycket annat att rapportera om just nu.
Både Aftonbladet och den här väldigt liksom knastertorra, seriösa sajten Alltinget refererar till Politico, men jag hittar inte länken. Liksom. Men i alla fall, de skriver att Skyttedal skulle ha med sig en socialdemokrat i planerna. Ah. Så det är därför också det här ryktet har börjat florera.
Om Jan Emanuel.
Precis. Men Aftonbladet, de når ju Jan Emanuel då för att ställa frågor om det. Och då säger Jan Emanuel att man ska inte lita på skvallersajter. Och du vet, förstår jag inte om han menade Expressen eller Politico.
Nej.
Men generellt en tips.
Ja, just
tips
det.
Tips från Jan Emanuel.
Men han säger inte, absolut inte.
Han säger så här: om jag någonsin startar ett parti så kommer jag ringa och berätta det.
Aha.
Men han säger ju inte liksom ett definitivt nej, jag är inte med.
Nej.
Men inte ett ja heller. Men nej, det är ingen solklar dementi heller.
Det är det inte.
Så det kan fortfarande vara så att vi får ett parti i Europaparlamentsvalet som liksom består av de två ledande figurerna Sara Skyttedal och Jan Emanuel.
Hörde jag drag under galoscherna, Kalle?
Du hörde det. Och det kom från deras galoscher, om de väl tar på dem och dansar ut i valrörelsen. I alla fall, watch out Sverige, det finns ett nytt politiskt parti i stan och de vill vara med i EU-valet. Ja, vi ska få en nyhetsuppdatering från vår kollega Adam Bergsten. Jag vet att du ska prata lite om snökaoset som har varit, men inte bara, va?
Vi börjar på andra sidan jorden.
Varsågod.
Byggnader har kollapsat i östra Taiwan till följd av ett jordskalv som uppges vara det kraftigaste på 25 år. Skalvets magnitud uppmättes till 7,4 på Richterskalan enligt USA:s geologiska myndighet USGS. Minst 56 personer ska ha skadats och 4 personer ska ha dött i samband med jordskalvet. Jordskalvet i Taiwan ledde även till tsunamivarningar i både Japan och Filippinerna. Israels militär medger att attacken då 7 hjälparbetare dödades i en israelisk flygräd när de levererade mat i Gaza var ett gravt misstag. Attacken genomfördes när hjälparbetarna färdades genom centrala Gaza i en bilkolonn och skedde trots att hjälpinsatsen koordinerats med Israels militär. De dödade hjälparbetarna uppges bland annat ha varit från USA, Australien, Polen och Storbritannien. En var palestinier. USAs president Biden uppger att han är arg, chockad och hjärtekrossad över händelsen och understryker också att Israel inte gjort tillräckligt för att skydda såväl hjälparbetare som civila. Det har på sin håll varit rejält svårt att ta sig fram på vägarna efter det plötsliga vintervädret som slog till under gårdagen. Bland annat fastnade en mängd bilister på E20 utanför Mariestad. Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, bekräftar att grundproblemet är lastbilar som inte tagit sig upp för backar i det hala väglaget. Polisen beslutade att skicka ut bandvagnar från Skövde för att förse de som sitter fast i köer runt om i Skaraborg med filter och varm dryck. Under natten har räddningstjänsten bland annat lyft ner mittvajrarna på en sträcka på riksväg 26 söder om Skövde. Enligt uppgift har situationen nu lättat på sin håll.
Tack Adam. Jag tyckte det fanns en liten liksom sommardäcksblaming vibe på gång där ute. Alltså Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar, liksom dundrade på Twitter att jag vill inte höra om en enda bilist som gett sig ut med sommardäck.
Oj.
Victim blaming much?
Det kan kanske finnas en och annan.
Ja. Mm. Ja, men det verkar ju, jag vet inte hur det är med de här lastbilarna, men det är ju lite så här, jag som då är lite lat med sommardäcken, inte har gjort det. Det var liksom en fin vårdag i förra veckan när min granne stod på gatan och liksom lastade in däcken och jag kände liksom skam.
Ja, bror duktig.
Ja, och jag kände mig liksom som en mindre värd människa som liksom inte gör saker i tid.
Har du varit och knackat på honom nu och sagt...
Nej, precis. Är du hemma eller är du fast på E4, din jävel? För att du borde inte ge dig ut med de här sommardäcken. Ja, nej, men jag vet inte. Jag bara tyckte att det fanns en liten sån... även att Trafikverket var lite så... Det har varit orange varning. Den här gången är det faktiskt inte vårt fel.
Nej, nej, men vad... Skönt för dem att kunna säga det.
Skönt för dem, ja. Skönt också att det verkar ha löst sig då att folk efter timmar har varit fast inte är det längre. Tack Adam, vi går vidare.
Tack, tack.
Jag ikväll sänder Uppdrag granskning ett program som Kulturnyheterna har gjort om svenska influencers som gör reklam för olagliga nätkasinon. Mm. Jag kände att jag behövde backa bandet lite först. Bara så här, hur hamnade vi här? Olagliga nätkasinon. Då insåg jag att jag har pratat om det här för typ 2 månader sedan, men jag har hunnit glömma allting. Så jag bara tar ändå mest för min egen skull.
Ja, ja,
en snabb recap. Då var det Per Holknekt och Unibet som diskuterades. Men så här gick det till i alla fall då. 2019 blev Lotteriinspektionen, Spelinspektionen och Svenska Spel av med sitt spelmonopol. Mm. Och då blev det fritt fram för nätspel i Sverige. Men för att marknadsföra sig mot svenska användare så måste spelbolagen alltså ha en licens i Sverige. Och det är den man behöver följa för att det ska vara lagligt nätkasino. Man behöver följa lite olika regler. Det är 18-årsgräns, det är maxinsatser. Och man måste ge möjlighet för spelare att stänga av sig själva via sajten spelpaus.se.
Just det.
Jag kan lugna dig och alla andra som gillar att vara på olagliga nätkasinon att det är inte olagligt att spela på de här sajterna. Men det är olagligt att marknadsföra dem i Sverige. Mm. Med det sagt, det verkar rätt riskfritt att göra det också. Jaha. Spelinspektionen säger till SVT att de framförallt riktar in sig på spelbolagen och på sin höjd varnar såna här kasino-influencers.
Mm. Gult kort
till dem. Dåligt gjort faktiskt. Och det är inte ett sånt gult kort som kan bli ett rött, utan det är mer bara ett sånt gult som fortsätter komma.
De bara, pass, lägg av med det här. Sluta. Annars så kanske vi säger till en gång till typ.
Det blir trist liksom. Ja. Det är ungefär så de har sagt. Jag har själv i min vardag mött extremt lite reklam för nätkasinon från streamers. Och det är ju för att enligt SVT är på streamingplattformen Twitch.
Ja, där hänger man ju inte.
Nej, där är man ju inte. Nej, det gör man verkligen inte. Men under Kulturnyheternas mätperiod då, som är 6 veckor, så var det 8 av de 10 populäraste svenska streamarna som spelade nätkasino live i sina Twitch-streams då.
Asså.
Och Twitch, om det är någon där ute som inte är lika nere med kidsen som du och jag, Kalle.
Nej,
så bara, kan vi bara förklara att så här, man kanske känner till YouTube och TikTok och då, men inte det här. Det är alltså då inriktat på datorspel, den här streamingplattformen. Folk sitter och spelar och så streamar de det som händer på skärmen samtidigt som de kommenterar. Och tittarna chattar med dem under tiden de streamar.
Ja.
En annan viktig distinktion jämfört med många andra såna här sociala medier är att åldersgränsen på Twitch, den är bara 13.
Ja.
Och väldigt många av användarna är killar, födda på 90- och 00-talet. Mm. Enligt undersökningen Svenskarna och internet 2023 har 8% av svenskarna bara använt Twitch det senaste året, men bland 90- och 00-talister där är siffran på 20%. Och där är det framförallt killar också inom den åldersgruppen, 2% kvinnor då. Mm. Tog en liten snabb titt på Folkhälsomyndigheten bara för att kolla vilka grupper i samhället är det som har störst problem med spelberoende.
Du gillar ju alltid att liksom cross-reference mot Folkhälsomyndigheten.
Så här, lite, bara få reda på lite vad som händer där. Och ja, det är män som är överrepresenterade i alla grader av spelproblem. Tre av fyra som är avstängda på spelpaus.se är män. Tre av fyra som har fått stöd av socialtjänsten för spelmissbruk, män. Sex av sju som kontaktar stödlinjen, män. Och Folkhälsomyndigheten säger det är allra högst riskabelt spelande i åldersgruppen 16-29 år. Män födda på 90- och 00-talet. Så att man får ändå säga att det är smart av nätkasinon att göra reklam just på Twitch. Det är verkligen precis i deras målgrupp.
Men det är också typ så... Jag ska inte säga att exakt det de gör, men det är också smart liksom att marknadsföra alkohol på ett rehabiliteringscenter för missbrukare.
Visst, eller, är det så?
Det är lätt att vara bra på marknadsföring om man är typ skruppelfri.
Ja,
men det är sagt, säger jag inte att de är det nödvändigtvis, men jag menar bara att det är inte rocket science med att targeta vissa liksom sårbara målgrupper.
Visst är det så, men... visst är det så. Det är verkligen just den här målgruppen som man hittar då på Twitch. Och det vet de ju på Twitch. Och de har under året skärpt reglerna för vad som får streamas.
Ja, de är på det där.
Ja, de är på det där. Slutet av 2022, då var det den senaste uppdateringen av Twitch-reglerna. Och där står det nu, vi låter inte våra användare länka till eller dela bonuskoder till sajter som innehåller roulette, tärningsspel eller slots. Slots är väl typ som enarmade banditer.
För det är sånt som kan vara då, att det sitter Twitchare och liksom pratar om sånt där och så dyker det upp en länk på besök liksom Jambalaya Casino. De heter ju alltid sådana skojiga namn typ.
Precis, och så ser man när det pågår under tiden liksom.
Och då är det kanske en streamer som man typ tycker är jättehärlig och har stort förtroende för.
Man tycker han är toppen, för det är ju oftast en han. Men Twitch säger då nej, men det låter inte våra användare länka till. Men SVT skriver så här om de svenska Twitch-stjärnorna. 6 av 10 gör direktreklam genom länkar i sina profiler och sändningar och erbjuder startbonusar till följarna som skapar kasinokonton. Så att väldigt många verkar bryta mot Twitch-regler. Jag tror inte, jag har försökt kolla igår, men jag har inte hittat någon som har blivit avstängd av Twitch det här. Enligt SVT har ingen blivit bötfälld eller fått ett förbud av Spelinspektionen heller, så det är rätt jävla fritt fram. Några av de här Twitch-stjärnorna då som SVT har riktat in sig på är Emil Hiton Christensen, Samuel Samp V2 Stronegger. De är i alla fall superkändisar i gamingkretsar.
Ja, men Hiton vet ju till och med jag sen gammal CS-bro.
Kolla
vem det är.
Dig, jajamän, fan vad bra.
Han var ju legendary.
Ja, men kolla Kalle.
Ninjas in pyjamas och så vidare.
Men mäktigt. Var det väl? Ja, mycket möjligt. Det jag fick fram var att han har varit med i Mästarnas mästare.
Ja, men, det var också groundbreaking.
Ja, det var groundbreaking.
Att man var en e-sportare med där.
Ja.
Tror inte han vann, spoiler.
Nej. E-sportare kanske inte alltid har den fysiken som krävs för
även
att vinna.
Även om de har allt bättre fysik, ska jag säga dig.
Det har de.
De här sydkoreanerna som typ bor i sådana hus och bara gamer och gamer. De tränar ju mycket. De lyfter ju skrot och grejer.
Ja, det är sjukt.
Inte ens nördarna får de måste vara så perfect human samples också.
Åh nej.
Nu,
varför är samtiden så hemsk? Nåja. Hiton i alla fall toppade listan över de mest streamade svenskarna förra månaden på Twitch. Samp V2 ligger sexa på samma lista och var faktiskt en av landets 10 mäktigaste på sociala medier enligt Medieakademins maktbarometer både i fjol och 2022. Så det är lite som vi var inne på innan, vi snackade, det här är folks idoler liksom. Och det gör ju det hela lite mer problematiskt enligt Allan Edman på stödorganisationen Spelfriheten som SVT har pratat med då. Liksom måste man liksom för att komma in här, logga in eller någonting eller visa att man är 18 för att kunna ta del av när de sitter och spelar de här nätkasinorna. Det behöver man inte, men däremot måste man klicka på en knapp och på den står det, vänta lite, den här streamen kan innehålla ett vuxenspel. Och då är man 12 och trycker jag börjar kolla ändå.
Jaha,
så att Twitch gör liksom ingen vidare bakgrundskoll.
Mycket eget ansvar där.
Mycket eget ansvar, det lägger man på streamen och de försöker verkligen sitt bästa för att hindra minderåriga från att kolla. Så här kan det till exempel låta på din bro Hitons stream.
Ja, men då kör vi då. Vi rullar ut. Skriv något i chatten. 18 och plus. Snälla, är ni under 18 och titta inte nu. Kom tillbaka imorgon istället. Det är sista bonusstreamen vi kör på flera veckor.
Snälla. Sluta kolla nu om du är under 18.
Ja, det, man pratar så snabbt också. Nej, man hinner, det gör väl jag med för all del. Men nej, det kanske inte är ett sådant idiotsäkert system för nej. Att hålla 13-åringar borta nej, från freespins.
Och också efter att han då i 12 timmar har streamat och lottat ut olika goa grejer och snackat med folk i chatten och kallat dem för kingen och vännen och broder och hela den grejen. Jag tror inte det är jättemånga under 18 som stänger av streamen hellre än att hänga kvar de sista två barnförbjudna timmarna. Nej. Jag tror inte du hade gjort det heller om du var 12, Kalle.
Nej, det tror jag inte. Man är inte så lydig.
Nej,
på
man
det
är
sättet.
Inte riktigt det.
Nej.
Och för de som stannar kvar och kollar vidare på streamen så kan det låta till exempel så här.
Yes! 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 Oh, kom igen! Yeah! Oh my god!
Okej.
Ja, det där var alltså ett ljudklipp.
Vad bra det gick för han på ett kasino, lät det som. Eller vad spännande det var att vara där.
Det är liksom, det här är lite då ur SVTs granskning, det här klippet. Jag har inte kollat igenom Twitch-streamen själv. Men är det inte bara avslutningsvis sjukt att tjäna så mycket pengar som jag gissar att de här gör och ha så dåliga mickar?
Jo,
är inte det liksom,
jo,
inte det bara, är visar inte det bara att man riktar sig till barn?
Jo.
Att typ innan, jag tror vi 16 års ålder, det är där man börjar känna så här, jag förtjänar bättre ljudkvalitet.
Ja.
Men liksom, barn kan ju verkligen lyssna på mobilhögtalaren och tycka att det är toppen.
Ja, visst, absolut. Men också typ så här, normal reaktion på att det går bra på ett kasino.
Ja,
typ. Fan, lugna dig. Var det hiton det där?
Det var hiton.
Ja, det var hiton.
Men då, nej, det var det faktiskt inte. Nej, ursäkta mig. Det var ju Samp V2.
Ja, just det, han den andra.
Ja, Samp V2. Ja. En av Sveriges mest inflytelserika på sociala medier.
Väldigt blown away av spänningen som kan införa sig.
Men innan den spänningen så säger ändå Twitch, nu blir det barnförbjudet, ja, vill du kolla? Och så säger Steamon, vill du verkligen kolla?
Ja.
Kolla lite då.
Ja, ja.
Typ, det säger han inte, han säger sluta titta. Det vill jag vara noga med.
Det gör han, ja. Okej, men så är det i alla fall.
Så är det.
Men de har liksom inte fått någon kommentar av de här?
Nej, eller? Det är ju det. Nej. Det är ju det. Det har absolut inte varit någon från Twitch eller nätkasinorna
eller
någon av de här streamerserna som har velat svara på några frågor tyvärr.
Ja, frågan är ställd indirekt från SVT. Vi får gäst om en liten stund. Hampus Dorian, vår kollega, kommer dit. Vi ska prata om IS. Det var ju efter terrorattacken i Moskva som IS-grenen ISK, IS Khorasan, tog på sig det dådet. Och vi ställer oss frågan, hur är läget med IS idag?
Ja.
För 10 år sedan stod de på toppen av sin förmåga. Nu 10 år senare, hur starka är de? Vilka grenar finns? Vart är de aktiva och så vidare? Hampus kommer hit för att ge oss den bilden. –2014, för 10 år sedan, så stod terrorgruppen IS på toppen av sin förmåga. Det självutropade kalifatet i Irak och Syrien bestod då av en landmassa större än Storbritannien. Nu, 10 år senare, finns inget kalifat kvar, men terrorgruppen lever vidare i skuggorna i mångt och mycket. Den senaste tiden så har en IS-gren tagit på sig ansvaret för de blodiga attackerna i Moskva, och nyligen greps 2 anhängare i Tyskland också, misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot Sveriges riksdag. Så hur starka är IS idag? Det frågar vi oss. Hur stor är risken för att de ska utföra terrordåd i Sverige? Med oss för att prata om detta, som skrivit om detta i GP, är vår kollega Hampus Dorian. God morgon, Hampus.
God morgon, god morgon.
Hej, Hampus. Får man börja med att fråga bara, hur många medlemmar är det vi pratar om? Hur många medlemmar har IS idag? Vet man det?
Det vet man nog inte. Det är väldigt svårt att sätta en exakt siffra på det. Sen finns det ju rapporter och sådär och liksom uppskattningar. Bland annat alla medlemsländer i FN, de som har med IS att göra, lämnar in rapporter och så sitter man liksom och gör någon slags samlad bedömning. Och man kan väl ändå säga att alltså det, vi pratar ju i 10 000-tal.
Okay.
Säg att i Afrika är det ju nog definitivt över 10 000. I Mellanöstern har man ju i alla fall säkert 5000 kvar. Och sen har vi de här IS Khorasan som du nämner, som då, de siffrorna jag har sett är också runt 5000. Så där är vi uppe i 20. Ja. Och det stannar ju inte där, utan de finns ju i mindre grupperingar över hela världen. Så att, ja, en exakt siffra är svår, men 10 000-tal pratar vi absolut.
Mm. Och det är liksom massa olika grenar då, där de finns på olika, olika platser i världen. Du har varit inne på några redan.
Ja, det kan man säga. IS är en väldigt komplex organisation egentligen, och man tänker kanske att de har bara så här startat på massa ställen. I mångt och mycket har de ju, alltså är det andra grupper som har sugits upp i den här paraplyorganisationen IS, skulle man kunna uttrycka det. Så såg det ut egentligen i Syrien och Irak när det begav sig också, att det var ju, det har man nästan glömt bort, men liksom nästan hela världens stora fiende från början var ju Bashar al-Assad, diktatorn i Syrien. Det var ju liksom hundratals mindre milisgrupper och rebellgrupper och allt möjligt som stred mot honom. Sen har ju de, många av de här sugits upp i IS, som har blivit någon slags samlande kraft, och så har det sett ut på andra ställen i världen också. Men det som hände egentligen då, runt 2014, 13, 14, 15 där, det var att man utropade en väldigt massa provinser runt om i världen, som man kallade det, som skulle bli en del av det här världsomspännande kalifatet så småningom. Och det är mångt och mycket de som i olika grad lever kvar, de här provinserna runt om i världen. IS Khorasan var en sån till exempel. Så de har ju funnits i 10 år kanske.
För det är väl de som gjort nu senaste tiden då att IS liksom hamnat på folks radar igen sen terrordådet i Moskva till exempel. Vilka är de?
Ja, men de bildades som sagt egentligen i samband med, eller kort efter att liksom kalifatet i Syrien och Irak bildades, så utropade man provinsen Khorasan, som egentligen är ett historiskt område från östra Iran till Tadzjikistan, men de här stanländerna pratar vi om man uttrycker sig lite slängigt.
Centralasien,
alltså, Uzbekistan, typ. Tadzjikistan, Pakistan. Centralasien, ja. Och de bildades i Afghanistan, bland annat avhoppare från talibanerna och sånt, som kanske var trötta eller missnöjda med dem och gick över till den här IS-grenen då. Och sen har de väl växt där helt enkelt.
Och de bedriver liksom terror utomlands. För jag kommer ihåg när vi pratade om terrordådet i Moskva och i rapporteringen där, så då fick man ju lära sig om saker som jag inte hade läst om innan, till exempel att de liksom har tagit på sig ett terrordåd som var i Iran där hundratals människor dog. Så de liksom opererar även utanför Afghanistan. Det har de gjort ett tag.
Ja, det gör de. Alltså, det är väl den grenen i alla fall just nu då, inom IS, som har mest globala ambitioner, om man säger så.
Vet man vad de har för ambitioner?
Ja, alltså den grundläggande ambitionen för IS är väl fortfarande, har man väl någon slags grundidé om ett mer eller mindre världsomspännande kalifat. Och de här provinserna ska ju på sikt bilda det. Sen är man ju ett skede där man inte har så mycket territorium längre och har gått över till annan taktik. Men exakt varför de slår till liksom så globalt är svårt att säga. Men det är klart att, alltså, någonstans finns det säkert en ambition om att göra sig ett namn. Man får väldigt mycket uppmärksamhet när man genomför det här. Och det finns ju uppenbarligen folk som drar sig till den typen av organisationer som slår mot väst eller de otrogna, eller vilka man nu ser som fiender, och att man slår mot just Ryssland. Alltså det har väl bland annat med Tjetjenienkriget, där man ju var, ryssarna var extremt hårda mot muslimerna i Tjetjenien. Sen i Syrien, där hjälpte de ju Assad att behålla makten och dessutom krossa kalifatet, även om det var andra som var inblandade i det, så var det ju Syriens styrkor. Afghanistankriget på 80-talet. Så att det finns liksom historisk rivalitet med just Ryssland.
Okej. För jag tänkte med kalifatet och det, där är det ju vad man känner igen från när man pratar om mer traditionella IS, eller vad man ska säga. Med Khorasan, finns det några mer skillnader? Är det just det här Rysslands fokuset, eller finns det något annat som skiljer?
Ja, så det är svårt att säga exakt vad som skiljer, för att IS, ja, kalifatet såklart. Men IS har funnits i en massa grenar i massa olika länder under lång tid. Men de har ju inte pratat så mycket om, för de har liksom inte haft det här territoriet. Eller, ni vet, ja.
Jag tänker för gemen man som inte är så liksom insatt i detta, så tänker man sig så här, ja men IS, inte de liksom besegrades inte de av kurderna där mot slutet? Så. Men ja, det är ju självklart inte riktigt så enkelt. Sen så blir man ju just det här att de opererar i Afghanistan då, liksom i någon slags konflikt med talibanerna. Man blir så här, okej, vilket... Man har ju en tendens att göra allting ganska binärt sådär. Alltså du vet, vilken sida, inte fast man ska välja mellan talibaner och IS, men bara att de liksom, vart står den konflikten i? Jag vet att du inte är någon Afghanistan-expert så, Hampus, men ändå liksom så här, de är ändå i liksom aktiv konflikt med varann, talibanerna och IS.
Ja, vad är de osams om, undrar man ju.
Ja, alltså dels är de väl rivaler på det sättet att det är ju många av de gamla talibanerna så att säga gick upp i IS Khorasan och var med och bildade dem, och bara där har man ju en rivalitet, för man slåss kanske lite om samma klientel om man säger så. Och sen så har man ju etablerat sig där, och talibanerna vill ju såklart ha Afghanistan för sig själva. Skillnaden mellan dem är väl också att talibanerna, nu är inte det några goa gubbar liksom, men de är ju kanske i högre bemärkelse nationalister, medans IS är ännu mer religiösa fanatiker, har en ännu hårdare tolkning av religionen och tycker nog i någon utsträckning att talibanerna till och med är för toleranta, även om det är svårt att ta till sig.
Men
till exempel mot shia-muslimer och sådär. För talibanerna är något mer av nationalister, och det, där finns en konflikt. Och sen som sagt så har man ju, det finns ju en rivalitet om att rekrytera människor.
Det är något av en mindfuck bara för lekmannen liksom.
Ja. Och IS är en väldigt komplex organisation. De har ju stridit med andra muslimska terrorgrupper på många håll där de finns. De är starka rivaler med många andra milisgrupper som vi kanske ser som liksom samma kluster.
Men när man talar liksom om hur starka IS är idag, då får man ju också se till ekonomin då, och det är väl förstås också komplext och det finns olika grenar och sådär, men vart kommer pengarna ifrån och vilka ekonomiska muskler finns inom organisationen?
Också jättesvårt att veta, så det man får luta sig mot är väl liksom de rapporter som finns i till exempel FN. Det senaste jag såg där så uppskattar man att de har då en ekonomisk reserv på mellan 10 och 25 miljoner dollar. Så det är väl upp till en kvarts miljard ungefär i svenska kronor.
Och var kommer de pengarna ifrån?
Ja, alltså delvis har man ju såklart sponsorer. Sen handlar det ju om insamling, alltså terrorfinansiering har det ju pratats mycket om. Och bland annat de här två man grep i Tyskland som planerade dåd mot svenska riksdagen. Vad jag förstod hade man ju koll på just dem, för att de samlade in pengar från början. Så att dels det, sen är det ju de här liksom, om man nu kan uttrycka det så i någon citationstecken, klassiska terrorgrupps. Alltså man kidnappar folk, kräver lösensummor, man plundrar, utpressar. Och jag vet när det var i Irak, Syrien var det ju, man tog ju enormt mycket slavar och har ju i många fall sålt tillbaka de här till olika släkter och familjer för höga summor.
Men när man talar om, för det finns ju en artikel också på g.se där du har skrivit en grafik där man kan se lite så spridning över världen och sådär, och att vi talar hela tiden om olika grenar här och så här, men och att du använder ett begrepp som liksom paraplyorganisation IS, tror jag, alltså hur hänger de ihop, de här som liksom opererar i till exempel Centralafrika och IS Khorasan i Afghanistan, liksom, kopplingarna däremellan, är de liksom vaga, är det mer så ideologiskt eller finns det liksom någon kommunikation mer än så?
Ja, utan att veta exakt hur deras liksom organisationsstruktur ser ut, så är ju bilden att de i hög grad är självstyrande, de här grupperingarna. Och de har ju som sagt från början ofta varit ganska egna grupperingar som sen har liksom hissat IS-flagg, om man säger så. Och de opererar nog i väldigt hög grad självständigt. Sen finns det säkert någon form av liksom utbyte, kanske framförallt med liksom huvudorganisationen, om man uttrycker det så, i Syrien och Irak, som ju fortfarande är någon slags högkvartersfunktion, kanske man kan säga. Men annars så opererar de nog väldigt självständigt. Jag tror liksom inte att de i Afrika stämmer av med IS Khorasan att nu ska vi göra det här, utan det är väldigt självständigt, och det finns nog också, för att ta ett till sånt uttryck, det finns nog också någon form av liksom franchise-element här.
Just det.
Där man kanske har bedrivit en inte så framgångsrik kampanj under lång tid mot någon regim, och så ser man att kolla, här är några killar som har ett stort kalifat och de har hur mycket vapen som helst, hur mycket folk som helst. Vi kanske bara skulle hissa deras flagga så får vi lite mer liksom resurser och ett större namn. Jag tror det elementet också finns här.
Ja, men det är en väldigt läsvärd artikel som ligger på gp.se om liksom hur IS har spridit sig över världen. Som du skrivit och talat med Magnus Ranstorp bland annat, då, terrorexperten. Jag tycker det är intressant också det här som, ja, men, som du var inne på, att IS ju har vuxit sig starka i oroliga områden där det liksom finns mycket kanske desperata människor och sådär. Och ja, den här grenen i Afrika, liksom i Centralafrika, den känns ju ganska underbevakad i svensk media. Jag vet inte om det är, liksom, det är en komplex situation, men där finns de också. Vad gör de där? Typ?
Ja, men det finns de, och pratar vi just Centralafrika så är det väl framförallt, då hade man en sån provins i Centralafrika förut som var Mozambique. Och Kongo, nu verkar de ha delat upp sig så att det är liksom en Kongogren och en Mozambikgren ungefär. Sen den stora i Afrika är det som kallas Sahelbältet. Och det är väl ungefär om man tänker sig.
Jag har aldrig hört om innan. Jag läste.
Nej, men om man, för att göra det väldigt enkelt, om man tänker sig Saharaöknen som går från väst till öst i Nordafrika, som ja, över hela Nordafrika egentligen. Om man tänker liksom den södra tarmen där liksom öknen övergår i mer bördemark. Det är det som kallas Sahelbältet. Så det löper som ett bälte söder om Sahara, kan man säga. Och det, då pratar vi liksom Mali, Niger, de länderna runt där. Där är väl IS som starkast kanske i hela världen. Och det är det som både bedömare och experter är mest oroade för. Det är där man växer som mest. Och där har man väl, kanske för att ta någon skillnad då mot IS Khorasan, mer territoriella anspråk just nu.
Och kanske är det därför som det blir så underrapporterat då, jämfört med att det blir ju ändå när det händer någonting i vår del av världen, som man i viss mån då ser Moskva som, jämfört med Sahel.
Och det är viktigt att komma ihåg. Vi kanske tänker att IS liksom är en islamistisk terrororganisation vars största fiende är väst. Den absoluta majoriteten av alla dåd de utför är ju i områdena de verkar, i Afghanistan, i Afrika och så vidare. Och de allra flesta offren är ju, det är ju till stor del andra muslimer liksom. Så att det är inte den här klassen. Alltså, vi har en tendens kanske att se det som att det är liksom islamister mot väst, och riktigt så ser inte verkligheten egentligen ut.
Nej.
Även om det får störst uppmärksamhet här naturligtvis.
Så är det. Det finns fler nyanser än så. Några av dem har vi fått kring IS nu från dig, Hampus Dorian, vår kollega här på GP, som skrivit en, i mitt tycke då, mycket läsvärd artikel om IS utbredning över världen. Tack, Hampus, för att du kom hit den här morgonen.
Tack så mycket.
Stort tack.
Nyhetsshowen går vidare. Vi bryter av med något helt annat.
Det gör vi. Alla heter Sato i Japan. Så är det.
Så är det.
Det är Hiroshi Yoshida, ekonomiprofessor på Tohoku University. Han går ut med en varning nu att om det fortsätter som det gör nu så kommer alla i Japan ha efternamnet Sato så småningom.
Aha, varning för
varning
Sato.
Varning ut. Och det här beror då på att par som gifter sig måste ha samma efternamn. Så ser det ut i Japan. I Japan har man inga sådana typ härliga trippelnamn och kvadruppelnamn på sina barn, för att man inte kan bestämma sig. Utan man tar ett gemensamt efternamn.
Ebba Kleberg från Sydow. Det var det enda jag kom på nu.
Glöm det, Ebba Kleberg från Sydow.
Du heter Sato nu.
Ja, du heter Sato. Precis, det blir Ebba Sato. Det är det blir. Och det här är då... just nu är det bara 1,5% som heter Sato.
Ja.
Det är bara 1,5%. Men det är en debatt som pågår i Japan.
Vad sa du, 1,5%?
Ja, det är inte så många.
Det var inte farligt.
Nej. så många. Ungefär lika många som heter Berg skulle jag kunna tro. Men det är en växande debatt i landet det här med efternamn. För många vill ha den här möjligheten att ha två olika efternamn. Och jag misstänker lite att det är därför Yoshida har gjort det här tankeexperimentet. Jag misstänker att han ändå är lite sugen på att han är en av dem som vill ändra lagarna. För det han har räknat ut det är att om ökningen av efternamnet Sato fortsätter som nu, då kommer hälften av japanerna heter Sato år 2446. Och då kände jag, vänta lite nu, det är ju otroligt långt kvar.
Ja,
det är ju jättelångt kvar.
Slutade fungera när jag hörde den.
Och det är ju också bara hälften som kommer heta Sato. Ja, säger Yoshida, men om det stämmer att hälften heter Sato 2446, då kommer alla heta Sato 2531. Ja. Han säger, citat, om alla heter Sato, exempelvis då Ebba Sato, Kalle Sato, Ina Sato, måste vi kanske tilltalas med förnamn eller i nummer? Och jag tror inte det hade varit en bra värld att leva i.
Men argumentet kvarstår att det är väldigt lång tid kvar. Mycket kan hända på 400 år.
Kan hända på, kanske att de ändrar lagarna. Kanske att han ändå känner att, jag känner att Yoshida är lite på team ändra lagarna.
Ja, eller bara mänskligheten går under. Typ.
Ja, jag tänkte lite på det. Att han borde nog chilla. Ta chillpill, Yoshida. För att 2531 så måste det ändå vara det minsta problemet i världen att alla japaner heter Sato. Igår läste jag en recension i GP av en ny bok av journalisten Jonathan Jepp. I den boken hävdar han att vi är 15 år från civilisationens sammanbrott.
Ja.
Och då kanske det bara är max 1,7% som heter Sato i Japan.
Ja, just det. Så, det är den typen av perspektiv som den här forskaren inte riktigt har tagit in. Då.
Precis. Jag vill bara säga till honom, upp med hakan. Vi kommer inte vara kvar 2531.
Jag bara utgår från att du är ganska insatt i det här med att vi kommer behöva äta insekter i framtiden.
Ja, men lite grann.
Du har ändå varit inne och liksom nosat på den typen av information.
Ja, ja, men
kanske
absolut.
Till och med skrivit en annan text om dig själv.
Ja, det kan jag ha gjort. Ja.
Nu läser jag på svt.se att världens första insektsbaserade restaurang öppnat i London såklart. Mm. Det kan väl mycket väl vara så att det serveras, eller jag vet att det serveras insekter på andra restauranger.
Jag känner eurocentriskt perspektiv, punkt nu. Lite grann.
Jag minns, jag drar mig till minnes när jag 14 år gammal var i Namibia och min var där med familjen och en kollega till min pappa som jobbade där nere, en kvinna, satt och åt någon typ av liksom, insekter så här, rostade som chips ur en skål. Och jag tyckte det var liksom, vad är det som händer? Ja. Men det var ganska länge sedan och redan där förstod jag att det här är inget konstigt.
Precis.
Man gjorde inte en grej av det. Nej. Man, kolla här, bara,
Man skulle ju också kunna hävda att om man räknar insekter i vatten så finns det typ 25 restauranger bara i Göteborg som serverar enbart skaldjur, vatteninsekter. Ja, det är väldigt liten skillnad räkor, liksom, på en räka och en liten annan insekt.
Det är det ju egentligen då. Men SVT rapporterar i alla fall att restaurangen Jumbug har slagit upp dörrarna i London. Det är världens första restaurang med insektsbaserad meny. Ja, jag vet inte hur de har gjort den undersökningen liksom, men de hävdar det. Jag vet inte om du menar liksom, i typ västvärlden, det framgår inte.
Nej.
Eller att den är helt insektsbaserad. Det kan vara det. Att, liksom hela
att de inte har
menyn.
Bröd.
Nej,
utan att...
alltså, jo, de har bröd, men då
men
är det,
då
gjort,
är det
på
gjort på insekter.
Mjöl.
Ja, precis.
Alltså, allt, okay. Det kan vara det som
okay.
är.
Där kan det finnas en möjlighet.
Precis, det kan vara det handlar om. Och vi kan väl lyssna bara på ägaren eller mannen bakom den här restaurangen, då, grundaren. Han heter Leo Taylor.
The whole challenge around insects in the West is this cultural barrier. We're here to help, you know, shift people's perceptions around insects. Everything from the butter to the desserts contains insects, and obviously all the meat ingredients are crickets. People are often quite surprised at how meaty insects are, but they are meat.
Ja, förlåt för liksom SVT:s typ så kall- och chokladfabriken musik som de håller på att lägga den här tiden. Men precis, crickets, syschor.
Som de gör kött av då?
Ja, precis. Jag ser lite bilder i reportaget då att det är någon sorts kebabliknande anrättning. Alltså det ser ut så rent visuellt typ som kebab. Och de har lagt det, den rätten som visades där då, i någon sorts små tortillas liksom. Så det är så här mini-tacos med det då. Och de lyfter alla fördelarna med det här, att det är väldigt mycket protein av hög kvalitet i insektsmat då, jämfört med andra djur som vi äter, typ förprotein. Det är också lite brist på protein i världen. Världens protein håller på att ta slut om man inte räknar in insekter då.
Just det.
Det finns ju väldigt många. Och insekter då, vilket man kan räkna ut, kräver mindre skötsel och underhåll än till exempel en ko, what have you.
Jag ser inte framför mig militanta veganer göra sådana behind the scenes med dold kamera som man gör på typ grisfarmar och koställen där det är typ så there are so many crickets in here. Nej, att de går runt med sånt.
Så släpper man ut alla och skapar en sån biblisk katastrof.
Jag ser inte framför mig det.
Nej, jag ser inte det heller. Ja, men att det också är då klimatsmart på så sätt att det släpper ut mycket mindre koldioxid att liksom ha den typen av djuruppfödning och så.
Alltså jag tycker det här är lite problematiskt på något sätt. Eller jag tänker så här, jag är sån Majerna-vegetarian så jag äter liksom fisk och skaldjur men inte något annat kött. Mycket för att jag liksom började tycka ganska synd om djur när jag var 15, vilket är en ganska rimlig grej. Och sen har jag bara inte slutat tycka synd om djur. Men så tycker jag inte lika synd om räkor då. Men jag tycker synd om laxar, så de äter jag inte. Krabbor har jag väldigt svårt att äta, för de är så jävla gulliga när de äter körsbär. Det finns ett klipp på YouTube, det är hemskt att se. Men det jag har funderat på är så här, okej, men du äter ju till exempel nötkött.
Ja.
Om du äter liksom en ko, då står du dig i typ så 3 år på kött. Medan om jag äter en räkmacka, då är det ju ändå typ så 300 individer. Ja, förstår du vad jag menar? Jag känner ändå att det här blir ett lite etiskt problem. Att man är så... För sådana som mig då, så som är, det är ju väldigt vanligt, jag tror det kallas Stockholmsvegetarian, Göteborgsvegetarian, man säger, men fisk och skaldjur känns okej, de är inte så ledsna som grisar och sånt. Men vad många man äter i en sån här burgare.
Precis, om man börjar se dem på dem som individer. Ja, men jag vet inte, hur känner du för syrsor?
Ja, men jag hade ju absolut nog...
Benjamin syrsa.
Det är en bra syrsa.
Bara kastar in någon.
I övrigt, jag hade inte velat äta en syrsa på ett sånt spett som man har sett att backpackers gör när de är crazy i Thailand.
Som verkligen ser ut som en syrsa.
Nej, men typ, jag hade varit tvungen att smaka en sån här syrsburgare någon gång. Ja. Sen, och så hade jag känt mig duktig, men sen hade jag kommit på att det är typ en hel syrsby.
Ja, visst.
Det istället för en korv som kanske bara innehåller 2% gris från början.
Då tänker man sig att de kanske har lite sämre kognitiv förmåga än syrsa jämfört med en gris till exempel, som ju ska ha ganska hög kognitiv förmåga.
Ända tills det kommer ett YouTube-klipp där någon liksom filmar en syrsa som har det svingött, och då kommer det vara segt att äta det också. Men,
en syrsa som gråter.
Ja, fy fan. Nej, det går inte. Det blir går svårt. Inte för mig.
Kanske restaurangen Jambag får stänga. Kan lyssna på några gäster. Lite så här tveksam vad jag ska spela upp där, för det är så himla dåligt ljud. Det är liksom sån SVT-musik och en slamrig restauranglokal.
Vi testar.
De har just ätit.
It doesn't feel like you're eating cricket. It feels like you're just eating
Jag orkar inte ens lyssna färdigt på det.
Men det var det hon sa, var en blandning mellan typ svamp och kött.
Ja, precis. Och så äter de lite sådana cricket crisps liksom. De är väldigt, det är två unga tjejer som känns väldigt urbana. De är ganska nöjda över att de är där och gör detta. En del av samtiden som nu ska
vad
bli framtiden.
Roligt. Och dessutom då alla människor som är av den här konspirationsteorin att vi sakta ska bli insektsätare allihopa. It's a bugs-teorin som är väldigt stor på höger internet. Du kanske inte har hört det.
Nej.
Men jag kan säga så här, det kommer komma rätt mycket. Om man söker på bugs på X, om man har tråkigt någon gång, så kan man se vad folk tror att vi är utsatta för konspirationer kring det.
Den allsvenska fotbollssäsongen är ju igång, Ina.
Visst är den det.
Du inte, lämnas inte helt oberörd av det.
Nej, det är inte det minsta oberörd.
Nej.
Vem lämnas oberörd inför den allsvenska säsongens start?
Ja, en som inte gör det i alla fall är ju vår kollega och min liksom nya nära kollega får jag säga, Joel Besseling. God morgon.
God morgon.
Välkommen hit. Du är reporter på sportredaktionen och följer IF Elfsborg bland annat och mycket annat. Men du är också min kollega i GPs senaste poddsatsning. Mm. Inga dörnare.
Så ja.
Fotbollspodd från GP. Mm. Vad gör vi där, Joel?
Vi pratar väl om våra lag som vi bevakar framförallt. Mm. Elfsborg, IFK Göteborg, Gais och Häcken i Allsvenskan och sen ÖIS och
Utsikten
och BK Häcken FF då. Mm. Och sen försöker vi väl göra det med en liten roligare touch, lite som ni håller på här inne. Det är förebilden kanske.
Ja, men jag har liksom hängt med, trängt mig in på sportredaktionen till. Jag brukar ändå liksom stanna där ganska mycket. Ni sitter ju ganska nära våran kaffemaskin. Så redan förra säsongen så var jag ju bort hos er mycket liksom, och picked your brain som olika så fantasy fotbollsgrejer och sånt.
Ja, jag trodde ju typ att du ville bli kompis med mig eller typ. Det var ju fantasy
Men det var ju lite så att det var inte mitt syfte från början att bli din kompis, utan det var att pumpa dig på information.
Just det.
Men det ledde ju till att jag började också uppskatta dig som person.
Just det.
det ledde till att du kände vi kan ha en podd.
Som du ofta gör när två killar möts.
Exakt.
Med liknande intressen.
Det är inte exakt samma sak som kompis, vill jag bara säga, om det är någon här som undrar.
Att ha en podd tillsammans. Nej, men det är du och jag, det är Filip Trollér, det är Sanna Sundberg och Fredrik Janlind då, som liksom snurrar runt lite där och gör den här podden Inga dörnare.
Varje vecka kommer den, eller?
Varje vecka. Vi har hunnit göra två avsnitt, ett inför Allsvenskan och ett som kom ut igår ju.
Mm. Mm.
Ah, ja. Mm. Tisdagar är publiceringsdag.
Ja, det är väl tanken. Vi spelar in tisdag i alla fall eftersom att ofta så avslutas ju den allsvenska omgången på måndag kvällar där.
Och vi drar ju igenom den liksom lite matchen och sådär såklart och vad som hänt. Men vi försöker också ha lite utblick, ta lite andra vinklar. Du snackade igår om liksom danskarna. Det råder ju en dansk flation i svensk fotboll.
Det gör det, ja.
Både här i stan då med Jens Asko till exempel, men också i landslaget Jon Dahl Tomasson. Och du var ju liksom lite inne på där att det finns de danskar som anpassar sig till Sverige och de som inte gör det.
Det är väl ingen jätteny spaning det här att Jon Dahl Tomasson pratar engelska liksom, kommunicerar och så. Det har jag egentligen inga problem med. Men sen ser man hur de andra allsvenska tränarna, hur de anstränger sig. Typ Jens Asko då, blåhållstränare. Som verkligen tar i, märker man, för att försöka.
För att inte tala om, jag såg ett klipp med Mucholli från Kamratgården där jag upplevde att han pratade göteborgska.
Redan.
När man kände att det var liksom, det var en stöt, utan det var en sån ton, fast ändå typ lite danskt och konstigt. Ja. Det var väldigt fint.
Men det är många på Kamratgården, många supporter som kommer dit och pratar grov göteborgska.
Alla
samtal han har är väl på det.
Ja, men precis. Men Jon Dahl Tomasson, liksom, han vill inte släppa engelskan. Vi hade lite olika teorier om det. Om det är Kim Källströms fel. Han har ju så svårt med danskan och det är ändå han som har anställt honom nu.
Ja, men precis. Exempel. Och sen har han en väldigt svår danska också, upplever jag.
Ja.
Det finns ju en skillnad. Liksom.
Absolut.
Men det blir ju lite... det blir en annan internationell touch på det också som man kan tycka är spännande.
Det är det vi är sugna på nu.
Ja,
efter liksom Jan Anderssons knastertorra förbundsmentalitet. Kanslistilen, ja. Den är vi över nu.
Ja,
ja, men lite det. Vi liksom har varit med Romeo Amane från Häcken. Han ska ta körkort. Lite typen av liksom smått och gott grejer när vi inte bara pratar fotboll. Hur känner du, Ina? Du som inte är med i podden. Kan inte du säga någonting?
Om podden?
Men liksom, låter det som något du vill lyssna på? Liksom.
Ja, men absolut. Det gör det. Absolut. Sen så är det ju såklart att jag vet inte hur obero, alltså man är ju jävligt intresserad av sitt lag, det är man ju. Så att man kommer ju absolut så här bara, vad sa ni om Blåvitt? Absolut. Men det är också roligt. Jag har ju inte riktigt tänkt på det på det sättet att det ändå finns så pass mycket andra lag här runt omkring. Det blir ju mer aktuellt när både Gais och Häcken också ligger i Allsvenskan.
Ja, det är ju så mycket mycket med Göteborgsfotbollen nu, mm. liksom, med tre lag i Allsvenskan, ja. Och liksom i Superettan, och så Häcken FF som är i final i Svenska Cupen, ja. Och liksom bäst i Sverige på damsidan, så det är mycket att snacka om hela tiden, mm. och det är också det där liksom att om man hejar på Blåvitt så kanske man lyssnar för det, men mm. man kanske också lyssnar för att det går dåligt för Gais.
Precis, det var lite det jag skulle säga. Det var lite det jag skulle säga, att man är ändå intresserad, ja. Såklart, eftersom på ett annat sätt, eftersom man har ju många fler människor i sin närhet som håller på något av de andra lagen, ja. Som man vill kunna häckla, mm. än att det är inte lika ofta jag stöter på någon som hejar på Sirius.
Nej.
Det händer, men det är inte så ofta.
Har det hänt?
Ja,
det sägs. Men,
man kan väl säga det om liksom, i fotbolls-Göteborg då, att det har blivit någon slags ska man säga, alltså jag vill inte dra upp med vår chef här, Joakim Magné, han ville att jag skulle ta med mig in liksom någon slags Stockholm versus Göteborg perspektiv i detta. För att alla lag förlorade ju i vårt område. Alla spelade på hemmaplan och alla mötte ganska dåliga lag. Mm. Medan alla Stockholmslag vann då. Mm.
Just det.
Och då har det ju blivit en snackis i riksmedia här att liksom haveriet i Göteborg och Blåvitt åker ur och Gais har inget här att göra. Nej. Och sådär. Men jag vet inte riktigt om jag bottnar i den här kampen mellan städerna på det sättet, eftersom att det är så många olika lag.
Ja men precis, det är så himla många olika lag, så himla många olika förutsättningar. Alltså det är ju väldigt svårt. Jag har ju sett lite av de här rubriken också. Liksom. Nu, är det för, nu är det så här för Göteborgsfotbollen. Mm. Och så känner man, ja, jag inte, såg inte alla matcherna, jag såg inte Häckenmatchen, men jag såg Gais-matchen och jag såg Blåvitt-matchen. Mm. Och så känner man ändå, det är ju en skillnad i varför det går dåligt. Det går inte att säga generellt sett, och det går inte att säga så här kommer det se ut hela säsongen.
Nej, och det är inte så att Blåvitt, Gais och Häcken liksom älskar att klumpas ihop.
Nej,
så heller, typ,
nej precis, vi hade ju ändå försöket med FC Göcken.
Gotia eller Göcken?
Ja, det var innan det blev Gotia så var det. Eller så var det bara ett hån från Blåvitt supportrar. Det kanske aldrig var på tal att skulle heta Göcken, Gais, ÖIS, Häcken. Men nej, man vill inte gärna bli ihopklumpad. Däremot så är man ju väldigt mycket för att klumpa ihop Stockholmslagen. Jag har haft väldigt roligt åt alla hårda ord på X som är kring vilka influencers som går på vilka matcher i Stockholm. Det har ju överhuvudtaget ingen i Göteborg. Det finns inga influencers i Göteborg. Så det är inte ett problem. Men typ, något lag har någon influencer-del där
Bianca
man får
Ingrosso
gå. Bianca Ingrosso får någon specialbehandling. Någon annan influencer, Hanna Friberg, har stått både i Djurgårdsklacken och sen gick hon på Hammarby. Och så bråkar de jättemycket med varandra sinsemellan. Och det tycker jag är härligt.
Ja, i Göteborg har vi typ gå Lasse Kroner på Blåvitt eller Häcken.
Det är väldigt lite influencer-varning.
Ja, det är lite influencer-varning. Men det finns mycket annat att prata om i GP:s nya fotbollspodd. Inga dörnar alltså. Jag kan väl bara on a personal note säga att jag är väldigt glad för att göra det. Jag har väldigt kul i den för att jag liksom får utlopp då i poddformatet. Det är ju numera är så bekväm.
Ja, det är du.
Mer bekväm än i verkligheten. att man får prata fotboll allsvenskan. Men till exempel dig Joel då. Mm. Så lyssna tisdagar om ni är intresserade av fotboll eller liksom av liksom en stor del av den göteborgska kulturen. Får man väl ändå säga.
Ja, det får man faktiskt säga.
Joel Besseling, vi ses i samma poddstudio om en vecka lite knappt.
Det gör vi.
Tack Joel.
Tack.
Kryssningspassagerare är strandade. I natt rapporterade The Guardian 8 kryssningsresenärer, varav en gravid kvinna och en pensionär, har blivit dumpade på São Tomé, som är en ö utanför Västafrika.
Dumpade?
Ja, men det beror på hur man räknar. Kolla här. Den här rutten då går mellan Kapstaden och Barcelona. 3-veckors kryssning. Körs av Norwegian Cruise Line. Har du någonsin varit på kryssning? Obs, till Fredrikshamn räknas inte.
Nej, jag har åkt Viking Line till Helsingfors en gång. Mm, men det är inte det är sankt. Bara för kryssning.
Det är transport.
Det var en sån buffé.
Jag tycker att det är jättekonstigt. Jag förstår verkligen inte varför man skulle vilja åka på kryssning. Även om man har svin mycket pengar. Mm. Så tycker jag det är så himla sjukt att vilja vara med samma människor. För det blir ju dålig stämning. Man bara ser framför sig hur man står där vid frukostbuffén och precis ska ta liksom äggröra. Mm. Och så dyker det in någon röten jävel som äter frukost vid samma tid varje dag. Mm. I 3 veckor.
Ska de prata med en då?
Ja, eller ta och gå före en och säger man hallå. Det var faktiskt jag som skulle ta äggröra. Mm. Och så säger de, och sen är det ur stämning i 3 veckor när man ser den här jäveln. Så att, det är inget som tilltalar mig.
Nej.
Men absolut, folk älskar skiten. Idén är ju att man stannar lite längs vägen, till exempel på São Tomé, och sen har man några timmar på den här destinationen för att liksom se sig omkring, ofta i kryssningens egen regi. De ordnar någon liten tour.
Ja, ah, just det. Då får man liksom någon liten guidning där. Och man vallas runt lite grann så man, säkert.
Precis. Och sen ska man på båten igen då. Mm. En viss tid. Men det är inte så svårt eftersom att man vallas runt och komma i tid. Mm. Det löser de ju på det sättet.
Det är alltid någon sån där som ska vara typ den äventyrliga gänget som kanske har hängt på en local och köpt en hatt och kommer springande så. För att, och håller hatten så att den inte ska blåsa av.
Exakt. Det är ju precis det som har hänt här. Vi har några frifräsarturister. Några som vill gå off the beaten track och se det lite mer genuina Sao Tomé. Och den här gruppen då, som bestod av mest amerikaner, ville inte gå på den officiella, töntiga Norwegian Cruise Line mainstream touren, utan de hade bokat en egen som säkert var mycket genuinare. Problemet med den, den blev försenad, så de blev försenade.
Mm. Lesson learned, stick to the cruise.
Exakt.
Gör bara sånt som kostar jättemycket pengar i ett gated community liknande arrangemang.
Exakt, för det är ju det du har skrivit upp dig på. Ja, den norska kaptenen då, för båten, helt osentimental. Han såg däremot till att deras pass lämnades till de hamnansvariga och sen drog han från de åtta.
Trött på dritten ändå.
Trött
den norska
på dritten.
Kaptenen.
Vi drar akkurat nå, tyckte den norska kaptenen.
Ja.
Tycker du det är rimligt, Kalle?
Men alltså, typ ja på ett sätt. Eller nej, jag tycker typ inte att han kanske skulle gjort så, men jag kan förstå om han liksom, om det står honom upp till halsen med massa rikingar som typ bara
vill hitta sin egen grej.
Ja, och skiter i det man har kommit överens om och tänker de står över den här båtkryssningslagen så att säga. Att man kan bli jävla less på det.
Precis. Och att och så ska de andra resenärerna då känna sig som såna jävla toys på frukostbuffén efter, när de här andra resenärerna har sina hattar som typ, aha, ni var inte med. Alltså den grejen vi var på, den var så bra.
Nej, det är sån lilla pissig stil.
Det
också,
är en liten pissig stil.
Liksom flexa med att man är någon slags äventyrare fast man egentligen bara har liksom avvikit i en timme från en lyxkryssning.
Precis.
Det är inte riktigt Indiana Jones.
Nej,
så.
Inte riktigt.
Eller liksom Into the Wild.
Enligt Guardian-artikeln så försökte de stranda ringa till kaptenen för att be honom vänta. Men han tog inte några samtal just då.
Men också
utan
då,
svarade på mail.
Ja,
man må hålla tiden! Ja. Och sen kastar han av deras pass.
Ja. Ja, men det är lätt att sympatisera med honom på något sätt.
Mm, de var inte lika norska och glada, de som blev avkastade. Violetta Sanders säger: "It's been the worst experience of our lives to be abandoned like that in a strange country. I can't speak the language och we have no money. Our credit cards aren't accepted." Det var ju tråkigt för dig, Violetta, men försök inte vara en äventyrlig turist då.
Nej.
Sa jag, inte kaptenen.
Men man känner också lite, eller tjej, jag vet inte vad Sao Tomé är för ställe riktigt. Men
det är liksom en del av landet, tror jag. Sao Tomé och Príncipe, som är liksom två öar som ligger utanför
Ekvatorialguinea, utanför Afrikas västkust.
Ja, utanför västkusten
Det är där någonstans det. Ja, för man bara funderar, för jag fick för mig att det var, jag vet inte om det är någon sorts lyxö, om man är så här strandad där det finns typ ett lyxhotell. Det känns som att så här, det går typ sort out ändå.
I don't speak the language, Kalle. And they don't accept my American Express.
Nej, men så är det om man går rogue.
Så är det. Men slutet gott, allting gott. Igår kväll kunde sällskapet gå på båten igen i Dakar. Men hur jävla gott blir det att nu då har de 2 veckor kvar på den här kryssningen. Svinarga och sura för att de har varit tvungna att resa genom Senegal i minibuss för att komma på. Och samtidigt kommer naturligtvis berätta för alla andra om vilket otroligt äventyr de andra 1000 personerna har missat.
Märkligt klipp i Rapport skapade reaktioner, läser jag på gp.se. Det var ett inslag i SVTs Rapport då, om det här Al-Shifa-sjukhuset i Gaza som sändes, jag tror det var i förrgår måste det nästan varit eller så. Där det sker någonting mycket märkligt. Det är en intervju som pågår med en man som står och talar arabiska, är det väl? Och till synes från ingenstans så dyker en man upp i bakgrunden i någon slags effekt. Det ser ut som att han liksom växer fram ur tomma intet ungefär. Vilket många tittare reagerade på. Just för att det sker ju inte i verkligheten.
Nej.
Att någon bara växer fram.
Nej.
Och då bestämde sig vi, vår reporter på GP liksom att kolla på det. Vad är det som har hänt egentligen? För jag ska visa dig lite snabbt här klippet där det är då. Inte så kul för lyssnarna, men oj, såg du det här precis i början? Liksom.
Knappt växer fram, poppar upp.
Ja, han poppar upp som någon
ser
slags...
Ser det 100% inklippt ut?
Ja, men så här Harry Potter. Någon tar av sig en osynlighetsmantel typ, lite den stilen. Och det är ju väldigt konstigt, det väcker ju frågor då. Vad är det som har hänt? Och då svarar SVT, skriver till oss på GP att istället för att göra ett rakt och fulare klipp valde reporten att lägga på en effekt. Det är alltså så att man har klippt i den här intervjun med den här mannens citat, och istället för att göra en sån hard cut som det heter, där det bara liksom, ja men klippen läggs vägg i vägg så att säga.
Eller där man filmar personen bakifrån helt plötsligt för att kunna göra ett klipp.
Ja, precis, som man gör såna klippbilder som det kallas. Det var på journalistprogrammet när man hade tv-kurs. Bara glöm det viktigaste av allt, ta klippbilder. Det är därför man ser i rapporten att någon står och gestikulerar kanske. De har filmat någons händer, eller reporten på avstånd som står och pratar med den här personen. Så.
Men det ville man inte göra, utan man gjorde så här istället.
Ja, men grejen är ju att den här personen som intervjuas ser väl ut typ att vara med, jag vet inte, kanske på länk eller någonting. Man kanske inte hade den möjligheten.
Ja,
liksom.
Just det.
Så det kan ju ha med det att göra. Sen så är det ju speciellt då på något sätt att de valde att, för att det skulle bli snyggare då att lägga på den här effekten. Det kan man ju diskutera, för att det ser ju precis ut som en jump cut, förutom att en person bara dyker upp ur tomma intet.
Det känns ju också som att om det bara hade varit ett problem rent estetiskt så hade det inte varit så farligt, men det här klippet är från Mellanöstern, vad är det
från? Från Gaza.
Från Gaza. Kyrf,
alltså det är liksom den mest...
När vi ändå pratar, alltså mängden människor som ändå tror att all media ljuger är ju rätt stor. Så det känns ju av den anledningen lite onödigt.
Ja, men precis, en del av reaktionerna som har kommit då är, ja men Nigar Josefi som är journalist, hon skriver på X här, vad håller media på med? Jag har sedan länge tappat förtroendet. Ja men precis, att det är liksom ett förtroendeskadande då, att det liksom ser typ nästan manipulerat ut, även om SVT liksom bedyr att så här, det är det inte, man har bara klippt då. Johan Wierfelt är en annan journalist, han är väldigt aktiv på X då, men han har delat den här sändningen och skriver att antar att det finns någon naturlig klippteknisk förklaring, men går inte att komma ifrån att bilderna framstår som manipulerade, problematiskt med tanke på det pågående informationskriget.
Det är väl det, det är väl det man känner på.
Ja, och sen, men vi har också pratat med Ulrika Knutsson då. Hon är ordförande för Publicistklubben och hon skriver till GP att alltså att det så här inslaget som sådant handlar ju om Al-Shifa-sjukhuset då, där man ställer sig frågor i inslaget om liksom vems vapen har åstadkommit skadorna här, Hamas eller Israels och sådär. Alltså liksom det är det som är huvudfrågan och det är fortfarande... Alltså även om det här klippet, det skäl inte fokus egentligen. Nej. Tycker hon då. Det fula klippet verkar amatörmässigt, säger hon, men påverkar inte trovärdigheten i hennes ögon. Mannen som intervjuas säger inte mer än vad vi kan se. Stor förödelse, patienterna evakueras. Kanske är det riktigt intressant att så många reagerat över rätt triviala klippfel, som hon tycker då. SVT är nog ännu mer påpassade än de tror. Så hon tycker väl snarare det är intressant att så många reagerar på en sån grej som... Ja, hon kanske menar då att man borde fatta är bara, ja, man har bara klippt här. Det är liksom ingen konspiration.
Nej, just det, just det, just det.
Sånt liksom. Och SVT svar är som sagt då Roland Söjderveld, redaktör för Rapport, skriver just att intervjupersonens svar är klippt. Det består alltså av två olika delar. Istället för att göra det rakt och fulare klipp valde reporten att lägga på en effekt. Detta gjorde att bildövergången så märklig ut. Men sen plockar man ändå bort den effekten då till 21-sändningen. Och klippet blev fulare och helt oarbetat då, skriver Roland Söjderveld. Det vi på fackspråk kallar för ett jump cut.
Ja.
Men där är väl smart smaken som baken.
Där är smaken som baken.
Blev det så himla mycket liksom fulare bara för att man tog bort en sån Harry Potter-effekt på det hela. Därom tvistar väl inte det lärde
nej,
direkt.
Nej, men folk som har gått i skolan.
Jag vill bara följa upp en sak väldigt kort. Den här diplomatbilen, minns du den som fastnade på tvärbanespåret?
Jo, tack.
Som visade sig tillhöra Etiopiens ambassad. Och frågan var ju så här, hur fan hamnade den där? Vi pratade ganska mycket om det. Och igår kom en artikel där man har pratat med Aftonbladet, som har gjort det, med diplomatbilens förare. Och det är den versionen som jag har gått och väntat på.
Just
vad
det.
Säger han om det här? Och det han säger då, skildringen av detta för Aftonbladet, är att han var på väg upp på E4 men körde istället upp vid spåret vid Gröndal. Ja, det är lite stockholmstekniskt, men då där det inte fanns några tydliga skyltar, säger han. Men i själva verket, skriver Omni, så finns det stora skyltar med texten stopp, spårområde och fara, väg slutar. Jag har gått där när jag bodde i Stockholm.
Det.
Och det är ändå ganska tydligt, skulle jag säga.
Det tycker du?
Ja. Fast det är nästan, det är lite otydligt för fotgängare ibland. Det bara dundrar ner en spårvagn lite plötsligt från en bro. Men det är en annan sak. Han säger i alla fall då, jag insåg inte att jag hamnat på rälsen förrän det var för sent. Och jag försökte hitta en avfart så jag fortsatte köra framåt. Så istället, han liksom märker inte att han är uppe på tvärbanespåret förrän han har hunnit så långt att han upplever då att han inte kan backa. Så han bara fortsätter på den här bron, som alltså bara är ett spårvagnsspår. I hopp om att hitta en avfart då, vilket han inte gör, och lämnar sen bilen och låter den bli stående där. Hur han resonerade kring det framgår inte i den artikeln.
Nej.
Men det som framgår är att det inte blev som han hade trott.
Nej, okay.
Det han säger. Så jag vill bara berätta den sidan
av
historien.
För alla som har suttit som på nåla, så vet vi nu.
Ja, ni med mig. Nu har vi fått svaret. Nyhetsshowen var detta. Vi är tillbaka imorgon igen. Idag hade vi med oss Anneli Moran direkt från Finland. Rapporterar från skolskjutningen som ägde rum där igår. Och du pratade om...
nätkasino, olagliga nätkasino, influencer samarbeten. Och sen var du inne på Sara Skyttedals nya parti.
Ja, men exakt. Hon har ju lämnat in en ansökan för att starta ett sånt folklistan som ska vara med i EU-valet här. Rykten om att Jan Emanuel skulle vara med på något sätt. Han säger ju inte... Han dementerade inte såklart.
Nej,
men
inte såklart.
Ja.
Någonting finns det där. Det kommer definitivt fortsätta följas i nyhetsshowen, tror jag.
Det kan man tänka.
Och så var han på historien här, pratade om IS.
Precis, IS. Ja, men vad har hänt sen de stod på toppen av sin förmåga för 10 år sedan? Nyligen tog en gren av IS på sig terrorrådet i Moskva. Vi gick igenom med Hampus hur deras utbredning i världen ser ut idag. Producent idag, Viktor Blomdahl. Du heter Dina Lundström, jag heter Kalle Berg. Nyhetsshowen heter vi på Instagram.
Så är det.
Tack och hej.
Hej hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host
Niñas Bien podcast. We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is chisme ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.